och bröt sten. Vi byggde upp fabrikerna under piskerna som ven. Vi jobbade på bruken men fick lön som fattigjon. Så vi tvingades att skapa våran organisation. Arbetets systrar och bröder, armodets kämpande folk. Ut i kampen ska vi gå, tillsammans ska vi stå i våran landsorganisation. Arbetsgivarna försökte med kulor och med krut att stoppa våran framfart och krossa oss till slut. Men nöden den har ingen lag, så sant som det är sagt. Och tillsammans blir vi starka och tillsammans får vi makt. Arbetets systrar och bröder, armodets kämpande folk. Ut i kampen ska vi gå, tillsammans ska vi stå i våra landsorganisation. Det var vi som byggde landet och vi bygger på det än. Ett land utan trälar, utan fria kvinnor och män. Och långt har vi nog kommit, men än har vi långt att gå. Men jämställdhet och rättvisa, det kommer vi att få. Arbetets systrar och bröder, armodets kämpande folk. Ut i kampen ska vi gå, tillsammans ska vi stå i våran landsorganisation. Ska vi stå i våran landsorganisation.
Men varmt välkomna allihopa till LOA-radio på frekvens 88. Hoppas att ni känner er lika taggade som jag gör för dagens avsnitt. Vi kommer gästas av oerhört eminenta personer, kan man lugnt sagt säga. Vi kommer bland annat att prata om facklig politisk samverkan tillsammans med Marcus. Och så kommer vi att prata om internationellt fackligt arbete med Jonas och Christer. Men Jonas kommer ju självklart vara med oss under hela avsnittet också. Så att han kommer komma med massa kloka inspel förhoppningsvis. Han har ju också varit med i radion här, eller vid någon sändning vid något tidigare tillfälle. Tillsammans med då Johan som sitter mitt emot mig här och som idag faktiskt sitter vid mixerbordet. Och känner, jag kan liksom se på honom hur taggad han verkligen känner sig. Och Daniel står ju också självklart här bredvid.
Jajamän.
Men ja, vi kan ju göra så att vi kan ju presentera oss själva också lite snabbt. Och mitt namn är då såklart Jesper Ginesjö. Och jag är förtroendevald inom fackföreningen Målarna i Göteborg. Jag slänger över bollen rätt till Johan.
Tack för ordet Jesper. Johan Jonsson heter jag. Är förtroendevald på Elektrikerförbundet.
Och Daniel Delmark heter jag och är aktiv i CK Väst. Yes. Men vi börjar med en låt så ska vi ta och ringa upp lite folk. Vi börjar, vad ska vi börja med för låt?
Det blir Pet Shop Boys, Go West.
Nu ni lyssnar på LO i A-radion på 88,0 MHz. Och nu om allting funkar så ska vi ha med oss två stycken på telefon. Vi börjar med Marcus.
Ja, jag är med här.
Hej, vem är du?
Marcus Sigge Pettersson heter jag och är facklig politisk sekreterare på partiledningens kansli, Socialdemokraterna.
Välkommen till programmet.
Tackar.
Vem har vi med på luren?
Jag är Jonas Eriksson här.
Välkommen. Och vem är du?
Ja, jag är ungdomsansvarig för Elektriförbundet nationellt. Och jag är bosatt i Göteborg.
Okej. Välkommen du också.
Tackar.
Yes. Vi tänkte prata, vad ska vi prata om idag tycker ni? Marcus, vad vill du prata om?
Ja, vad ska vi prata om? Jag tycker vi ska prata lite om vikten av att våra LO-medlemmar och de fackliga kamraterna ute i landet engagerar sig politiskt och försöker inte bara ändra verkligheten på sin arbetsplats utan samhället i stort.
Mm. Var vill du börja någonstans?
Ja, det...
Ja, vi skulle prata om det där med hur mycket Hur mycket LO-medlemmar som röstar S? Hur har det sett ut genom tiderna?
Ja, just det. Ja, men vi har ju haft en, det får man, det blir lite för långt tillbaka i tiden man går, men i kast kan man väl säga att från allmän rätt infördes på 20-talet så har vi ju haft en väldigt stark klassröstning i Sverige. Det vill säga väldigt många arbetare som har varit organiserade i fackföreningsrörelsen har också röstat på Socialdemokraterna, och där har vi väl haft en fallande skala egentligen sen ungefär 60-talet och fram till idag, och just nu ligger vi på all time low får man säga sen Socialdemokraterna bildades. Så vi har en ordentlig utmaning framför oss.
Vilken är din analys varför det har blivit så här?
Ja, det finns väl flera olika delar som har bidragit till det där. Den ena delen är såklart att vi har ett samhällsutveckling som har gjort att det blir fler tjänstemän än innan. Vi har haft en utveckling i samhället där serviceyrkena har ökat till industrin. Och alltså vi har fått mindre arbetsplatser och inte riktigt samma förutsättningar att bedriva fackligt och politiskt arbete på det sättet vi har haft innan. Sen de sista åren kan man väl säga, och framförallt de sista decenniet kanske, så har ju det adderats av en teknologisk utveckling som gör att en digitalisering helt enkelt, som gör att det som var unikt för den fackliga samverkan och är unikt för den fackliga samverkan, att vi har en jäkla massa människor som finns ute på arbetsplatserna och där vi har kunnat prata politik och föra upp politik från arbetsplatserna in i partiet och tvärtom också då kunna föra ner politik och förankra den politiken ute på arbetsplatserna. De kanalerna har nu utmanats av andra kanaler via mobiltelefoner och annat. Och det har ju gjort att vi inte riktigt har samma ensamrätt på flödena in och ut på arbetsplatserna som vi hade en gång i tiden. Så det finns väl jättemånga anledningar. Sen har ju vi gått igenom en ganska tuff liberaliseringsprocess här sedan 90-talet av politiken som också gör att väldigt många LO-medlemmar inte alltid känner sig hemma i den politiken som förs.
Hur har det påverkat med coronan då, tänker du?
Nej, coronan har väl satt ljuset på att de mer traditionella socialdemokratiska positionerna, alltså en välfärd som fungerar och finns till för alla, en äldreomsorg, en stark äldreomsorg, en stark sjukvård, en stark välfärdsstat, ett starkt samhälle, har väl liksom visat att vi har väldigt stora luckor i det som den mentala bilden som man kanske tror många svenskar har kring hur det svenska systemet fungerar. Och inte minst då med allt från vinster i välfärden till minutscheman i äldreomsorg och annat och hur det slår, inte bara då mot de som jobbar utan också de som är brukare och patienter. Så det är väl en liten renässans för det starka samhället skulle jag säga som vi är inne i nu, och coronan har väl visat det trots allt tragik till trots så att säga.
Vi har ju som sagt en till på telefon och sen två stycken här i studion som heter Johan och Jesper och Jonas på telefon. Är det någonting av er som någon som har någon tanke eller fundering kring detta? Vem vill börja? Jesper? Johan?
Jag tänkte att Jonas kan ställa en fråga om man känner för det.
Ja, alltså, jag tycker det är en intressant analys som du gör där, Marcus. Så, men jag är också lite intresserad av, för jag är, nu kanske inte det hör ihop med just det, eller det gör det i och för sig, att det hör ihop med de fallande siffrorna som vi kan se från LO-kollektivet som både vill engagera sig i Socialdemokraterna men också som faktiskt röstar på Socialdemokraterna. Och jag kan nog tro någonstans att det finns en bidragande faktor till detta är att göra med att partiet har en förmåga när man sitter i regeringsställning så legitimerar man den regeringspolitiken man måste föra fram då, eftersom man måste kompromissa då, eftersom vi inte lyckas få 50%. Och det blir någonstans liksom partiets politik istället för att vara väldigt tydliga med att partiet har en egen politik. Att regeringspolitiken är någonting vi måste kompromissa fram för att få fram någon form av socialdemokratisk politik. Jag hade gärna velat veta om du delar den tanken där, Marcus, att vi är... För vi blir bättre på att diskutera våra egna frågor och varför vi inte får igenom dem istället för att legitimera kompromisser så mycket som vi gör.
Ja, men precis Jonas. Det har du helt rätt i att det är en oerhörd utmaning som vi har framför oss att lyckas separera partiets politik från regeringspolitik. Och det där är en gammal klassisk socialdemokratisk sport om man nu ska vara lite krass. Att vi har varit ganska duktiga på det historiskt. Att ha liksom gått i opposition för oss själva så att säga. Även om vi har tagit ansvar för samhällsutvecklingen och suttit i regeringsmakten och gjort kompromisser framtid kunnat ha en tydlig partipolitisk linje och synliggjort den för väljarna hela tiden. Inte minst liksom, inte, och det kanske finns tydligast på första maj när vi går ut och demonstrerar mot orättvisorna, för trots att vi har ju styrt samhället under ganska lång tid historiskt åtminstone. Så då har du rätt i. Samtidigt så är det så att det som har hänt i det här valet, och det, nu har vi gjort väldigt tunga kompromisser i den här mandatperioden, och det, det vet ju ni om som är politiskt intresserade och som är kanske lite svårare att ta den diskussionen ute på arbetsplatserna, men vi har ju haft en tidsera nu egentligen hela vägen sedan 2006 där vi har haft en borgerlig majoritet i riksdagen, alltså drygt 60% av dem som röstar i de allmänna valen tycker att vi ska att politiken ska dras mot en borgerlig riktning, eller i alla fall rösta för att den ska göra det i den ekonomisk politiska dimensionen, om inte annat, alltså en högerinriktning. Och det har vi, det var ju så under den tiden när borgarna styrde 2006-2014, men det har också varit så under hela vår nuvarande regeringstid och även förra mandatperioden. Och i den miljön så blev det, och i synnerhet i det här valet då, där vi hade en helt enad allians som gick till val och där vi hamnade i ett läge efter valet som gjorde att vi, vägvalet eller den valet som gjordes, det är inte jag som har gjort dem, och, men det, därmed så tror jag att vi har en, ja, vad ska man säga, jag tror att vi hade inte så, vi har gjort det bästa av det läget vi har haft, och det är klart den här diskussionen kring hur stora kompromisser vi ska göra i förhållande till hur rättstrogen man ska vara till sin egna partiprogram och politik, den har ju pågått ända sedan Hjalmar Branting och August Palms tid, om man ska vara helt ärlig. Och den slits ju hela tiden och bryts hela tiden i partiet och i arbetarrörelsen. Det finns ju de som förfäktar linjen nu att vi hade varit bättre att vi hade satt oss i opposition och satt oss på läktaren och tillåtit den ena allians, kanske de med stöd med Jimmie Åkesson i baksätet, regera. Och det skulle på något sätt bli bättre för Sveriges löntagare och arbetare. Jag delar inte den bilden dock, vill jag nu säga. Utan jag tror nog vi gör som det som är rätt, även om det är jäkligt tufft, om man ska vara helt ärlig. Yes. Och det kommer det vara.
Vad säger ni? Ska vi ta lite musik? Det tar vi. Lite Johnny Wakelin, eller vad heter Johan?
Johnny Wakelin, Insire.
Då kör vi den. Yes, häng kvar.
Jo, varmt välkomna tillbaka. Ni lyssnar på LOA-radio på frekvens 88. Och med oss har vi de två oerhört eminenta personerna, Jonas och Marcus, helt enkelt. Och jag tänkte att nu när vi ändå har så kul så ska vi gå in på ännu mer roligare saker. Och det är kongressbeslut. För det var ju så att Socialdemokraterna tog en del kongressbeslut. Och jag vet ju att Marcus, du har ju full koll på vilka kongressbeslut man tog som är direkt knippade, liksom, eller förknippade med den facklig-politiska samverkan på det sättet. Och jag tänkte att Marcus, kan du gå in lite mer på djupet på det?
Ja, det kan jag. I kortet kan man väl säga att precis som partistyrelsen, partiledningen och LO och LO-förbundens ledningar identifierat, så efter valet 2018 så var det väldigt tydligt att vi har ett jobb att göra gemensamt om vi ska kunna fortsätta med den fackpolitiska samverkan. Så kongressen tog ett antal beslut där man skulle stärka, hitta fler politiska fackpolitiska arenor, stärka den fackpolitiska samverkan och se till att det ökar aktiviteten i den fackpolitiska samverkan. Och med dem som bakgrund kan man väl säga så tog vi en mer långsiktig strategi i partistyrelsen. Det känns ju som en evighet sen, men det var ju för att det har hänt oerhört mycket i samhället sen dess. Men det var ju idag i december 2019, alltså lite mer än ett år sedan. Och den strategin har ju då varit igång sen dess, som är en organisatorisk strategi och som bygger på att vi ska tillsammans bygga mer organisatorisk facklig samverkan. Alltså träffa varandra mer, se till att vi ses mer och utveckla mer politik tillsammans mellan LO-förbunden och partiet. Men framförallt kanske då med fokus på att fler LO-medlemmar ska engagera sig i partiet. För där har vi ett jätteutmaning att göra. Och lite den känslan som Jonas var inne tassade på lite innan. Att man tycker liksom att ja, men vi tar lite för mycket ansvar. Och det blir inte så mycket hjärta. Och det blir mer en politik som utgår från hur mycket vi kan få igenom vid det vid varje givet tillfälle. Och inte så visionärt. Så har vi också sett att LO-förbunden och LO-förbundens medlemmar sakta men säkert de sista decennierna får man säga har dratt sig tillbaka från den politiska arenan, alltså dratt ur den politiska arenan. Och det genererar ju i sin, det blir ju till slut ett slags moment 22, att ju mer man sätter sig själva på läktaren på förbunden, ju mindre kommer politiken och socialdemokraternas politik också utgå från LO-arbetarnas verklighet. Och de rummen står, eller de stolarna står inte tummarna när man träder tillbaka, utan fylls på av andra människor med helt andra erfarenheter. Och det är inget i grunden som är fel med det, men då kommer man tappa kopplingen till LO-arbetarnas verklighet. Och därmed så kommer politiken långsiktigt också bli en annan. Så vi har liksom en gemensam hemläxa att göra, skulle jag säga, från både förbunden, LO och partiet i att stärka den fackpolitiska samverkan. Och det arbetet pågår nu för fullt och har gjort det ett år, lite drygt. Och den strategin ligger hela vägen fram till 2026. Men det är en lång resa. Det har tagit ganska lång tid att bryta ner de strukturerna vi har haft på plats, och det kommer ta ganska lång tid att bygga upp igen. Men vi har en ganska tydlig målbild med det här, och alla förbund, skulle jag säga, alla LO-förbund inklusive LO-ledningen och partiledningen och våra partidistrikt och LO-distrikt och arbetarkommuner jobbar nu för att vi ska stärka den fackliga samverkan. Och när så väldigt mycket människor drar åt samma håll så går det ganska fort innan man kommer märka skillnad i det. Så.
Hur ser det arbetet ut?
Ja, arbetet ser ut i, dels så bygger vi liksom struktur, alltså vi bygger nya mötesplatser, vi träffas ofta, till exempel så har vi nu ett systematiskt arbete kring där vi träffar alla LO-förbundsstyrelserna hela tiden från verkställande utskottet, partiet tillsammans med mig, men det stora fokuset ligger på det regionala och lokala, alltså den fackligpolitiska samverkan kan ju ske uppe i Stockholm delvis, som måste så göra, men den är framförallt viktig längst ut i kapillärsystemet, arbetarrörelsen, alltså ute på arbetsplatserna, ute i arbetarkommunerna och ute i våra distrikt. Och där har vi nu från det här året, tror vi har 26 partidistrikt, jag tror nu 23 av dem åtminstone har en egen aktiv facklig-politisk handlingsplan där de jobbar systematiskt för att se till att arbetarkommunerna kommer igång med sina fackliga utskott och se till att i förlängningen vi också ser till att arbeta hela vägen ut på arbetsplatserna. Så det är ett långsiktigt organisatoriskt arbete som pågår, och till det ska vi sen såklart, och det är det vi håller på med nu, med se till att utveckla politik med utgångspunkt från de frågorna som är stora ute på arbetsplatserna och ge bra politiska svar på det.
Hur ser det ut i liksom sociala medier?
Vad sa du?
Hur ser det ut i sociala medier? För det är nog där man ska satsa mycket, tror jag.
Ja, precis. Ja, men vi har ju det som vi kallar också i partiet nu en digital offensiv. Där har vi hållit på med sedan en tid tillbaks, drygt ett halvår eller sånt där. Där vi jobbat tillsammans med AIP, alltså vår tidning, och vår tankesmedja Tiden. Och jag vet inte, förhoppningsvis har ni sett effekterna av det där era sociala medieflöde. Vi har olika fackliga kommunikatörer, Kalle Fredén är en sån som är ute och tuggar lite i media och skapar rörligt material och så vidare. Vi tittar nu också på att göra ett gemensamt fackligt-politiskt handslag, digitalt fackligt-politiskt handslag, för att än mer stärka upp det där. Men det är absolut så att vi ligger lite back i det digitala utvecklingen, det har vi alltid gjort, inte bara i den här resan utan även när man tittar på historiskt hur högern och högerpopulistiska högerextrema krafter har utnyttjat ny teknik, så har de alltid lyckats göra det på ett snabbare och bättre sätt än oss. Men vi hämtar alltid hem det i viljan att liksom organisera oss långsiktigt istället. Så det pågår ett arbete på alla möjliga olika plan just nu, skulle jag säga.
Johan, Jesper eller Jens, har ni någon tanke eller fundering kring detta?
Jag tänkte här, för att strategin sträcker sig fram till 2026. Det kan ju tänkas att det är långt bort. Men jag tänker att vad händer efter 2026? Kommer man vara, eller vad är planen efter det? Finns det några tankar och idéer kring det, Marcus?
Nej, egentligen inte mer än att det är väldigt svårt att skriva en strategi för hela framtiden, så att säga. Utan anledningen till att man sätter lite data. Alltså jag satt, det var två signaler som behövde sändas. Det ena är att vi kan inte tro att vi ska... Vi har under väldigt lång tid, som jag sa, separerat. Jag brukar kalla det en ofrivillig skilsmässa. Det är liksom som ett dåligt äktenskap. Man blir liksom lite trött på varandra och man flyttar lite längre ifrån varandra i soffan. Och ingen vet egentligen varför. Man tycker inte illa om varandra egentligen. Men det blir mer och mer avstånd. Och gör man ingenting då så slutar det i allmänt elände och skilsmässa. Och det som vi har väl beslutat oss för nu är att vi ska göra någonting åt det där. Vi kan inte fortsätta separera oss om vi tror också att vi ska kunna leverera en fackligt samverkan som är relevant idag. För att vi har ett jättetungt historiskt arv. Vi kan prata väldigt mycket om hur mycket vi har uppnått med och genom den fackliga samverkan. Men den måste ju också bevisas. Den kan inte vila på historiens rygg, utan den måste ju bevisas generation för generation att den är relevant. Och där har vi ett jättejobb att göra. Så anledningen till att det sitter lite dator eller liksom åtalar mig mest för att signalera att det här går inte att göra fort. Så det är ett ganska långt datum, ganska långt fram skulle jag säga för ett sånt här dokument att sätta. Att vi ska jobba med det här aktivt fram till 2026. Då kommer vi inte vara... Alltså, det ligger ju i arbetarrörelsens natur att vi blir aldrig färdiga. Men då får vi stanna upp då och utvärdera hur det har gått och titta lite mer, ta nya tag så att säga. Det kommer ju hända, och corona har inte, om inte nog missat, eller det har ju visat att det händer så oerhört mycket i samhället på ganska kort tid att det är svårt att skriva strategier för hela framtiden så att säga.
Har Johan eller Jonas någon tanke kring detta? Eller ska vi köra en låt?
Vi kanske har en låt mellan, va?
Hänger ni kvar? Häng kvar så kör vi en låt. Yes.
Det blir Clive Fisher, Love Like a River.
Låter bra. Vad hörde vi nu, Johan?
Det var Love Like a River.
Yes. Om man lyssnar på LOA-radion på 88,0 MHz. Och ni som lyssnar, det är något litet bakgrundspip som låter. Och det är typ när man har med folk på telefon. Och vi kan bara beklaga detta helt enkelt. Och hoppas att det kan bli bättre framigenom. Yes. Du hörde någon fråga, Johan?
Yes, jag har en liten fråga till Marcus här. När man säger att man storsatsar på alltså digitala plattformar, typ att man gick ut och sa att man ska storsatsa på Aktuellt i politiken och så tar man dit Daniel Färm. Men det är liksom ingen alltså större satsning som man gör om man jämför med vad högern gör när de startar Bulletin och så vidare liksom. Och jag menar, arbetarrörelsen har ju aldrig varit så rik som den är nu, och det är ju där man borde satsa rejält med pengar. Men IF Metall, bara de sitter ju på 11 miljarder liksom. Det finns ju liksom mer att göra, för det mäter sig ju ingenting mot högen.
Mm. Alltså det är ju inte riktigt min spelplan det där, men alltså det är inte jag som håller i det där. Men det är klart att det är så att högern, och det har ju varit under lång tid, har ju storsatsat på det här. Men egentligen kan man väl säga, om man ska vara rent krass, så har ju högern storsatsat på det här ända sedan 80-talet, där man inrättade Timbro och andra för att justera debatten eller flytta debatten till deras planhalva. Det finns alltid såklart, skulle jag säga, den grundläggande inställningen är att vi kan alltid göra mer. Samtidigt är det så att vi har ju också, det här är ju en det är en folkrörelse, och ibland blir jag lite rädd för att vi glömmer bort folkrörelsearbetet i det och folkrörelseperspektivet i det. Och det är det som är vår styrka, att vi är en jäkla massa människor, massa förtroendevalda, tusentals förtroendevalda, tusentals människor som går på arbetarkommunmöten och fackliga möten och bryter tankar och utvecklar politik och skapar förändring tillsammans. Det ska absolut delvis ske på nätet och på debattsidor och annat, men det sker framförallt i vardagen och på folks arbetsplats och ute i samhället i övrigt. Och den dynamiken har ju inte de här rörelserna som vi pratar om på alls samma sätt, högern, bland annat då, och högerextrema partier, utan de har ett mycket större behov av att kampanja sig till och skriva sig fram till olika samhällsförändringar. Så det är en liten balanspunkt också, men absolut är det så att vi skulle kunna göra. Vi har gjort mycket historiskt också, vi har haft alliansfritt och det har varit lite olika initiativ som har tagits. Men jag håller med dig i liksom ingångsvärdet i frågan, att jag tycker också nog att vi i grunden har inte orkat riktigt vara långsiktiga i de här satsningarna också. För det bygger ju också på att man orkar hålla i. Eftersom de här sakerna ger liksom inte resultat på lång sikt, eller på kort sikt, utan på mycket längre sikt. Så där har vi absolut en läxa att göra. Men jag tror liksom, man får ju också vara försiktig med, ja men vi kanske gör lite för lite satsningar nu, men det betyder inte att vi ska lägga ner det, utan det är snarare i så fall att vi ska addera. Och det tror jag nog att vi också kommer göra långsiktigt.
Vad tankar Jesper, Jonas, Johan?
Ja, jag har lite tankar, dock inte om detta specifika ämne vi precis prata om. Så om ni har någon annan reflektion kring just detta ämnet så får någon annan gärna ta det. Då kan jag hoppa in med en fråga efteråt i så fall.
Har du någonting med Marcus som du vill lyfta? Och sånt? Tiden går väldigt fort den här eftermiddagen.
Nej, men alltså det viktiga med den fackliga samverkan som jag tror man ibland glömmer bort, det är att vi, det här är ju ett sätt för oss i arbetarrörelsen att förankra politiken som först i samhället, i folks vardag och i verkliga frågor så att säga. Väldigt många andra partier gör det där genom att läsa gamla skrifter eller skriva sig fram till olika teoretiska och ideologiska föresvävande. Vi har en tydlig ideologi, men den har alltid varit förankrad i verkligheten. Och verktyget som vi har för att förankra vår politik i verkligheten, det är den fackliga samverkan. Det är det sättet som vi kan förankra socialdemokratisk politik i de breda folklagarna tillsammans med de breda folklagarna, också utveckla en politik som utgår från att lösa de problem som faktiskt finns på riktigt och inte som är teoretiskt påhittade. Vi ser ju inte det nu minst nu med den nyliberala era vi har varit inne i som har varit extremt teoretiskt förankrad. Den har ju inte utgått från människors vardag utan har utgått från nationalekonomerna på högerflanken i Chicago och var fan de nu än har befunnit sig. Idéer om hur man ska skapa mer pengar till de som redan har mycket pengar. De har förvisso lyckats ganska väl, men det har ju inte fått med sig människor. Nu ser vi en allt större kritik mot den utvecklingen. Och jag tror vi delvis också själva har varit naiva i den inställningen till den utvecklingen. Men vi har nu börjar den eran ta slut. Så att säga. Vi behöver återigen skapa ett samhälle och en politik som faktiskt utgår från människors reella behov och inte påhittade saker. Så det tycker jag att man ska ha med sig när man pratar om. För liksom nyckeln till det där är ju att fler arbetare och fler medlemmar engagerar sig i politiken och engagerar sig i partiet. Och gör man inte det så kommer inte det här partiet fortsätta långsiktigt att vara ett arbetarparti. Så det handlar också om en själslig fråga för socialdemokratin. Och där har vi ett gemensamt ansvar från både facket och politiken att se till att det sker.
Yes. Johan, Jesper, Jonas.
Jag har en fundering där. Jag tror det passar bra in här nu med den här jättefina beskrivningen som du har där, Marcus, som jag helt och hållet delar. Och då vill jag koppla det lite till, för det är ju dags för partikongressen snart igen, hoppas vi, om inte corona sätter stopp för det också. Och då är ju min fundering så här, vad önskar du kommer ut av den partikongressen som konkret kan stärka det faktiskt lite som samverkan, om du förstår vad jag menar. Vad vill du att den kongressen ska fatta för beslut som kan underlätta och hjälpa i arbetet att få mer arbetare att vilja engagera sig i politiken? Vad önskar du av kongressen? Liksom?
Men jag skulle säga att vi har under ganska lång tid, i alla fall så länge jag har varit aktiv liksom inne i partiet, det är väl drygt 3 år nu någonting sedan jag kom från den fackliga sidan in, så har vi haft en ganska tydlig linje från hela arbetarrörelsen i att det är den här vägen vi ska vandra. Tidigare i historien har det varit diskussioner kring om vi ska separera och är det verkligen faktiskt relevant för dagens politik och dagens samhälle, och är det kanske så att LO är ett sänke snarare än ett flöte för partiet och så vidare. Den diskussionen är sedan ganska lång tid tillbaka nu död. Jag skulle säga att vi har en väldigt starkt mandat från både från förra kongressen men också från partistyrelsen och LO-förbunden och LO-styrelsen att vi ska göra det här. Så grunderna ligger för att stärka. Så egentligen är det kanske en antites istället som inte ska ske på kongressen. Det vill säga att vi återgår till en diskussion eller en beslut där vi har som vi har haft historiskt. En sån sak skulle jag vilja säga tydlig är att vi under rätt lång tid har försökt uppfostra väljarna och arbetarklassen i olika moraliska politiska beslut. Och det tänker jag att vi behöver sluta med om man tror att de ska rösta på oss. Och det är alla möjliga olika frågor som man ska fundera på. Så jag tror liksom inte de besluten som kan behöva fattas, de finns redan på plats och den här utvecklingen. Så det ska väl så fall vara beslut som förstärker den utvecklingen. Jag skulle ändå vilja påstå att den sitter ganska fast nu i hela partistrukturen. Viljan att stärka den faktiskt och behovet av och insikten av att ska vi kunna knyta an till våra gamla kärnväljare så är det verktyget vi har för att göra det, så är den fackpolitiska samverkan. Så jag är nog mer rädd för att det ska komma beslut som kanske undergräver den utvecklingen snarare än tvärtom.
Yes.
Man kan ju bara konstatera nu när man har suttit och lyssnat, jag tror att alla andra liksom lyssnare där ute också kan säga samma sak. Men jag är i alla fall grymt jäkla taggad på att följa hur denna liksom strategin när den blir liksom verklighet, när man går från verkstad och liksom ska liksom förankra den i den verkligheten som vi lever i nu. Så jag är i alla fall grymt jäkla taggad, och jag tror att ser det på Johan och Daniel här också, de är grymt taggade.
Kan bara hålla med.
Ja, precis. Så att jag tror att Marcus, du kommer ju absolut till 110% med säkerhet bli inbjuden hit igen för att prata mer om hur det har gått
ute i landet. Jag kommer så gärna. Det är som sagt ett långsiktigt och ganska oglamoröst folkrörelsetragglande som kommer behövas. Och det är därför jag, innan vi pratade om det här med mediasatsning och exponering, så här, ja, det ska vi absolut göra, men vi får inte glömma bort att väldigt mycket av det här arbetet och känslan av att man i samhället och på arbetsplatserna och i sitt lokalsamhälle känner att man är delaktig bygger på att vi orkar tragla på i det folkrörelsearbetet. Och det där syns inte riktigt i kanske alltid de sociala flödena eller i tidningens artiklar, utan det där är väldigt många eldsjälar som pysslar med lite i skymundan. Och då tror jag liksom att vi behöver återskapa den känslan. Och det tänker jag också i motmedlet mot den känslan som ofta finns i samhället, som jag tycker när jag var ju vice ordförande för Transportarbetarförbundet innan, och när man var ute på arbetsplatserna då, så tyckte jag att det var väldigt tydligt att medlemmar känner en misstro mot samhället. Man känner sig riktigt delaktig. Man känner sig att politiken är långt borta och att man, facket är långt borta och alla överger det. Och motmedlet mot det är ju att skapa aktivitet och se till att man finns på plats och ha en lokal förankring i samhället. Och det är den faktiska samverkan helt unik i att kunna skapa. Så det är också ett motmedel, tänker jag, långsiktigt med att se till att människor känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen och inte står vid sidan om och känner att alla springer ifrån en.
Tack för att vi fick ringa upp dig.
Det var jättekul att vara med.
Ha en fortsatt trevlig lördag.
Jag jobbat allihopa. Det är väldigt kul att få tala om folkrörelsearbete. Då, så är det här ju ett klassiskt folkrörelsearbete som ni pysslar med. Så
yes.
Det är bara att fortsätta stenhårt med det, så hörs vi framåt.
Det gör vi. Det gör ha det gott.
Ha det gott nu.
Hej. Hej.
Ha det bra.
Så, nu ska vi lyssna på Billy Idol med Rebel Yell.
Det var Billy Idol som sjöng, vad heter låten? More, eller?
Rebel Yell.
Yes. Ni lyssnar på LOA-radion på 88,0 MHz. Och nu har vi någon mer på telefon. Vem har vi?
Ja, tjena. Christer Wellevare här.
Välkommen till programmet.
Tack så mycket.
Vad gör du för någonting då?
Jag har en arbetsplats för 5 stycken förbund som kallar sig 6F. Och det jag jobbar med är internationellt fackligt arbete med en titel som heter internationell strateg. Och vad handlar det om? Jo, det handlar om egentligen att samordna byggnadsmålarna, elektrikerna, fastighets- och SEKOs internationella arbete och också utveckla den. Och framförallt binda ihop det transnationellt med vad vi gör hemma, hänger ju dessutom ihop med vad vi gör på andra sidan gränsen i Norden, i Europa eller för den delen globalt.
Ja, men det låter som ett otroligt stort och gediget arbete, kan man ju minst sagt säga. Men jag tänker att Christer, du har väl kanske inte alltid varit anställd på 6F som internationell strateg, men jag tänkte lite, vad gjorde du innan du hamnade på 6F?
Ja, i grund och botten så är jag faktiskt utbildad byggnadsingenjör. Men jag kom ju ut i början av 90-talet i byggsektorn i produktionen och hann ju jobba ett år. Sen blev jag ingenting annat än en jäkligt snabb trappjagar. Ibland kallar man dem för trapphallig när de står still. Men det var faktiskt inom Statsanställdas förbund som jag blev brevbärare. Och där började min fackliga, vad ska man säga, engagemang, men också liksom utbildning. Och på den vägen har det gått, helt enkelt.
Åh, jäklar. Ja, men det är kul att
så det kom som på posten då?
Exakt, varannan dags utdelning.
Det är fantastiskt.
Det är sänds från Göteborg för övrigt. Ja.
Kanske märks så.
Ja. Men Jonas, du hade lite frågor, va?
Ja, det har jag. Bra, Christer.
Hej Jonas.
Hej, vi känner ju varandra lite grann i alla fall. Det ska vi väl kunna erkänna här i radio. Nej, men jag tänkte en högaktuell fråga som jag tänkte vi kan börja med att diskutera, det är ju i coronaläget. Det finns ju väldigt delade uppfattningar här i Sverige om den strategin vi har valt, om den har varit bra eller dålig, om man har lyckats rädda jobb eller inte och så vidare. Och den debatten, den, inte den jag tänker på, utan jag tänkte mer, du har ju lite bättre koll på hur, det har, hur corona har drabbat andra länder, och kanske i Norden och EU och så vidare. Vad skulle du säga är liksom de stora konsekvenserna man kan se i världen kopplat till corona och kanske arbetslöshet och annat? Vad ser du för bekymmer liksom?
Ja, för det första så om jag börjar med liksom hemifrån och utåt, och när man jobbar och har fördelen att jobba med egentligen hela världen mer eller mindre varje dag, så kan man väl konstatera att jag aldrig sett så många kollegors hemma vardag, allt från kök till vardagsrum. Men jag kan konstatera att om vi börjar globalt sett, så har ju då redan utsatta människor, arbetares vardag blivit än värre. Om jag tittar på då, om jag kategoriserar oftast då formellt anställda, informellt anställda och migrantarbetare. Och formellt anställda är ju faktiskt de som har ganska schyssta villkor. De har något slags anställningsavtal, de har liksom, ja, men regelrätta arbetstider. De har så att säga en ram att förhålla sig till, ganska okej villkor beroende på vart man befinner sig i världen givetvis. Sen har man informella, det är ju informella som egentligen är dag från dag, eller att med väldigt lösa grunder, alltså nu snackar vi inte tillfälliga, vi snackar liksom daglönare mer eller mindre. Och så har vi migranter som drömmer om bättre värde, eller rättare sagt, drömmer om en bättre möjlighet att till och med då skicka hem pengar till sin familj, som vi ser till exempel där du Jonas och elektrikerna har varit väldigt engagerade tillsammans med byggfacken i Qatar. Tittar man nu på corona och när hela världen från februari, mars förra året fram till idag fortsatt är mer eller mindre i lockdown, så kan man ju säga så här, det är ju förvånansvärt lite nyheter om hur det faktiskt ser ut bland de som har migrerat och hur faktiskt det här slår emot inte bara de som sitter fast i länder de faktiskt har tagit arbete i, utan också vad är konsekvensen för deras familjer och framförallt barnen. Och då kan ni ju tänka er själv, om min föräldrar inte har schyssta villkor, drar in sina pengar till familjen och kan skicka det och hem det till sin familj som har väldigt stora behov, så får det väldigt stora konsekvenser för barnen. Och nu snackar vi alltså en generation som möter risken att drabbas inte bara av att skolan stänger ner, utan också att hamna i väldigt dåliga förhållanden, till och med kanske barnarbete. Tittar man sen i Europa, om jag nu går vidare, så ser vi ju redan idag att, eller redan under början av det här, gjorde ju att vi fick ju egentligen i byggbranschen framförallt, så fick vi en arbetskraftsbrist, samtidigt som det slog brutalt emot servicenäring, hotell, restaurang. Och liksom, där var det ju mer eller mindre tokstopp, medan våra byggsektorer, bygganläggningen egentligen bara rusade vidare. Och idag ser vi ju till exempel i Europa att när man har skrek efter att öppna gränserna för säsongs- och utstationerade arbetare, så har vi ju i dagsläget också situationer där byggbranschen nu kommer in i sin egen våg av corona. Så sent som nu, bara någon dag sedan eller i veckan här, har det varit en jättediskussion om Northvolt, en anläggning uppe i, eller byggnationen av Northvolt. Och sist men inte minst i närheten av oss själva i Norden. Norden, ska man ju komma ihåg, har ju aldrig någonsin sedan andra världskriget haft gränsvakter för den delen, eller utstationerade så att säga poliser för att kontrollera. Och den situationen vi sitter innanför nu, där vi trodde kanske det nordiska samarbetet skulle vara fortsatt det mest starka, även det systemet har utsatts för påfrestningar. Så det är klart att det är en helt annan facklig samverkansvärld vi befinner oss i. Men då ska jag ändå gjuta lite mod i er och säga så här, att om man tittar till exempel på Burma och den militärkupp som skedde här nu för ett par veckor sedan, det går ju enormt snabbt att samla världens fackföreningar och givetvis deras medlemsorganisationer till att bygga strategier kring hur tar vi oss an den här militärkuppen för att säkerställa våra fackliga kamrater.
Tack så mycket för det. Jag känner att vi kanske bryter här för en låt. Då blir det med Carly Simon, Nobody Does It Better.
Ja, men varmt välkomna tillbaka allihopa, och ni lyssnar på LOA-radio på 88 MHz. Och Och med oss har vi Christer som är internationell strateg på 6F. Och så har vi också Jonas med oss på telefon också. Men jag tänkte lite, Christer, när du ändå så var inne på Burma eller Myanmar, som man nu har, eller inte än nu då, men ändrat landets namn till. Tänkte jag, hur ser statusen ut där för tillfället just när det kommer till fackföreningarna och sånt? För att de efterfrågar ju rätt stor hjälp nu. Man har ju sett på sociala medier att de har ju, som du också var inne på, de har gjort ett otroligt bra arbete för att få hela världen att verkligen titta åt det hållet. Men jag skulle ändå så vilja veta lite mer på djupet hur de arbetar med de fackliga frågorna där.
Ja, nej, men Myanmar, jag tror faktiskt att det var Burma, men det är för att man är van att säga det. Men jag kan säga så här att precis dagen efter, nej, två dagar efter så att säga statskuppen där, eller militärkuppen, för det är det det handlar om, i ett land som ändå vi har trott väldigt mycket på, alla trott väldigt mycket på, och investeringar som har börjat ramla in, så var det ju faktiskt det första steget vi gjorde rent globalt fackligt tillsammans, länkat till de svenska förbunden och givetvis genom LO där vi har en samverkan, är ju A, för att skydda, säkra våra kollegor så att de i sin tur inte blir arresterade och till och med torterade av den här militärjuntan. Det som var informationen som vi fick direkt då efter kuppen var ju att man kommer inte kunna stoppa protesterna, för att då ska man gå tillbaka också och veta att Burma har ju, det är inte den första gången som det här sker och kanske inte heller den sista, men det är, folk är less, och folk är så pass less så att man är villig att offra ganska mycket. Och kombinationen mellan så att säga den fackföreningsrörelse som finns där och studentrörelsen har ju direkt gått ut på gatorna och demonstrerat, och framförallt så demonstrerar man ju på det sättet vi vill, och det är ju liksom att tyst och utan våld. Och det vi sen då har gjort är ju att lägga strategiska delar på hur kommer vi att kunna påverka till exempel FNs säkerhetsråd. Och då är det ju uppenbart att till exempel Kina, Ryssland var ju väldigt avogt inställda, till och med röstade nej och emot de resolutioner som kom där. Men det vi har trycker på är ju också genom andra så att säga medlemsländer i FN, men framförallt också multinationella företag, på att pinpeka insatser gentemot då de militärledare som finns, att låsa och göra sanktioner med skalpellprecision så att det faktiskt låser deras möjlighet att fortsätta hålla på som de gör. Och det tror jag är otroligt viktigt i det här. Problemet som jag ser det är ju att världens media, till och med vår egen och världen runt, allting blir på något sätt en coronaskugga, så vi får ju knappt till oss nyheter. Och där skulle jag vilja rekommendera er och alla lyssnare att det finns en kanal och den heter Labour Start. Labour Start, där börjar jag min dag och där får jag alla mina uppdateringar i de länder som jag håller på med mina fackföreningar och agerar i. Så det finns väldigt mycket att säga om Myanmar, men det första är säkerhet, det andra är att så mycket som möjligt stötta deras kamp för frihet.
Ja, men verkligen, det är oerhört intressant och men fortfarande oerhört fruktansvärt det som händer just nu. Men det visar också hur välbehövlig den internationella solidariteten mellan fackförbunden faktiskt är och hur stor skillnad vi kan göra tillsammans på det sättet. Och med tanke på de orden så tänkte jag att vi hade, eller Johan var inne och började köta lite när vi hade lite låt helt enkelt, och det handlade om minimilöner inom EU.
Ja. Har ni någon fråga där, eller vill ni bara att jag ska förklara min bild av det? Eller?
Förklara jättegärna din bild av det hela. Och jag går gärna igenom en liten bakhistoria om det hela också.
Ja, nej, men alltså, det är inget uttal om att vi har en av våra största utmaningar framför oss just nu på bordsskivan, och det är ju kampen egentligen emot minimilöner. Och den kampen är ju väldigt svår att balansera. Och varför ska man balansera den? Jo, för att 85% av Europafackets samtliga medlemmar är emot oss i det här. Det är väl egentligen Sverige, Danmark, Norge, till och med Finland har varit liksom, vad ska man säga, och de håller lite grann Linus på linjen. Vi har inte lyckats att få Norden att vara enade. Varför är vi då i den situationen vi befinner oss i. Ja, det kan ju finnas flera tolkningar. Men jag ska vara ärlig och säga att jag ser ju också nu med dessutom en galopperande... man tappar medlemmar i Europa. Man tappar medlemmar i Sydeuropa. Man tappar medlemmar, eller har egentligen inte medlemmar i Östeuropa. Eller forna öst som då har blivit medlemmar i EU. Och man tror sig få ett bättre resultat att gå till mamma i Bryssel för att sätta minimilöner snarare än att ta och organisera och bygga sig starka nationellt. Det där är jättesvårt att kalibrera utifrån. Det är klart att när vi möter italienare och fransmän och rumäner och sånt, så blir det ju de ganska lacka på oss att vi inte är för minimilöner. Men och vi försöker med en ödmjukhet förklara att problemet är ju att den modell vi har med partssamverkan och starka kollektivavtal, men framförallt en extremt hög organisationsgrad jämfört med resten av Europa. Det gör, risken är ju att den modellen faktiskt raseras långsiktigt med att man sätter minimilöner bra, väsentligt bra, mycket mindre än vad vi har i lägsta löner i kollektivavtal. Vi vill ju att politiker ska hålla sig så långt borta från kollektivavtal och arbetsmarknadsfrågor så mycket som möjligt. Och det i sin tur gör ju att det finns en konflikt, och den konflikten ser vi ganska många effekter av just nu.
Verkligen. Och ja, man kan ju bara konstatera att det är som de andra länderna som är för minimilöner inom EU. Men det är lite så kissa i byxan feeling på det hela. Att det känns gött för stunden, men kommer inte kännas så gött efteråt på det sättet. Och ja, det är ju någonting som kommer att i alla fall slå jäkligt hårt mot Sverige och fackföreningsrörelsen här, ifall det då går igenom faktiskt. Men för att jag vet ju att så här, Bryssel är ju fullt med lobbyister och sånt som springer runt där och försöker få igenom sina saker. Så jag vet inte, vilka är egentligen de största, absolut största förespråkarna för att det ska finnas en minimilön inom EU? Har du koll på det?
Ja, men jag skulle vilja säga att de största förespråkarna är ju själva Europafacket. Alltså Europafacket är ju egentligen då en... Alltså deras medlemmar är ju LO, TCO och Saco. Och lite grann då en liten grundkurs är ju att om man tittar på Norden, så har ju Norden valt att organisera sig i liksom LO-arbetare, tjänstemän och akademiker. Men då ska man ju ha i bagaget att till exempel fransmännen och italienarna är ju inte organiserade utifrån vilken typ av yrke, utbildning du har, utan snarare politiska fackföreningar. Det ingår den fria fackföreningsrörelsen, den kristna fackföreningsrörelsen, den socialistiska, och sen på toppen av det har man i vissa länder också en höger fackförening. Sen är det ju faktiskt så att vissa fackföreningar i vissa östeuropeiska länder kan man ju också konstatera att de är gula fackföreningar. Och gula fackföreningar är ju sådana som är egentligen beordrade av företaget och uppsatta av företaget. Och vem som lobbar mest? Ja, orkar man inte med grundarbetet i en fackförening att vara relevant och organisera och strukturera en fackförening, och man kanske då ser att man tappar det där, då vill man ju ha en garanti någon annanstans. Och du sa själv, pissa på sig i brallan. Det är skönt i början. Problemet är ju bara att redan i dagsläget ser vi ett EU och Europa som är blåbrunt. Och det ser väl inte ut som att tendenserna ljusnar i riktning mot rött. Och där vi brukar se som positivt för arbetarrörelser. Utan snarare är problemet att skjuter vi den här frågan till politikerna i Bryssel, så går... Beroende på vart valet slår någonstans och hur faktiskt befolkningen röstar. Och då ska man ju veta att röstningstalen, alltså det vill säga deltagandet i EU-valet, är ju långt ifrån deltagandet i de nationella valen. Och vilka brukar gå till valurnorna? Ja, det är inte arbetarna som går till valurnorna, utan snarare de som är kanske då har mer utbildning och akademiska. Så att, ja, det finns ett rejält dilemma, men... Vi behöver se till att också hjälpa varandra och ha en strategi för att inte bara vara negativ, utan snarare hur gjuter vi så att säga en solidaritet emellan oss som faktiskt inte raserar de modeller som faktiskt andra under mycket lång tid har siktat att få.
Vad säger ni? Ska vi ta en låt? Lite paus?
Jag tänkte vi kör Miss Li, Lev nu och dö sen. Det var ju passande till detta. Ja, välkommen tillbaka i LO i A-radion på 88 MHz. Och jag får göra min första pudling då, för jag hade lovat Miss Li, lev nu, dö sen. Men det blev Elvis Presley med Always on my mind. Och lyssnarna har ringt in och varit upprörda, så jag får be så hemskt mycket om ursäkt. Sen fick jag höra att Jonas Eriksson hade en fråga till Christer.
Ja, och det är egentligen inne på samma tema som vi var inne på innan låten här då, om minibelöner. Jag har egentligen jättemånga frågor när tiden springer iväg, men jag tycker att den är så pass relevant och viktig ändå. Och den är ju, alltså hela den här diskussionen om just EU-minibelöner är ju ett uttryck för någonting som är större. Och det är ju att man liksom, man känner ju att man inte klarar av att organisera arbetare i sitt land. Och ta kampen för det liksom, för det vi vill ha, alltså våra pengar, våra levebröd. Man känner att man klarar inte av att göra det arbetet, så att man vänder sig till politikerna för att lösa det åt dem. Och det är ett uttryck, skulle jag vilja säga, ett misslyckande från den europeiska fackföreningsrörelsen, att man har misslyckats med sin grunduppgift. Och då kommer jag väl egentligen till min fråga till Christer. För LO lanserade ju sin internationella strategi igår, om jag inte minns fel. Vad skulle du säga att den strategin, att det finns något där i som vi kan använda oss av för att faktiskt utbilda våra kamrater i Europa kring just meningen med föreningen och få dem att förstå vikten av att faktiskt ta kampen för löner, att inte låta politikerna sätta den agendan? Ser du att det är liksom att man har pingpongat det på något sätt i den strategin, så att säga?
Ja. Nej, men jag är glad att du frågar, jag är glad att du säger att den där finns. De lanserade ju den här LOs internationella strategi som har antagits. Faktum är att det är målarnas förbund som har motionerat, och faktum är att de motionerade om att LO skulle ha en internationell strategi, och till och med innan LO-kongressen hann behandla motionen och bifalla. Nu får vi hoppas att LO-motionen återupptas, bifaller motionen, för vi har faktiskt lyckats få till en internationell strategi. Det som jag kan säga är ju att i den så pekar man ju ut, alltså, det viktiga och det tyngden med att faktiskt samverka fackligt över gränserna i den. Och sen är det så att vi ska fortsätta att vidareutveckla den här internationellt globala till EU och en EU-strategi. Och där ligger väldigt mycket fokus nu på att hur syr vi ihop det här? Alltså hur får vi fler att förstå den svenska, den nordiska modellen? Jag kommer ihåg när Laval 2005, den är small, den konflikten som Byggnads hade ute i Vaxholm som kallas för Laval-konflikten. Och jag var ju med på den tiden som internationell sekreterare åt Byggnads, och då träffade vi italienarna och vi försökte förklara vad den svenska modellen var. Och då var det väl någon macho italienare som sa, she's a blonde woman. Och då förstod vi att det där kanske inte var vår bästa gren sedan lång tid tillbaka. Vi hade kanske tagit det för givet att förklara hur vi faktiskt har organiserat vår arbetsmarknad, men framförallt också hur vi organiserar våra fackförbund. Och det var därför jag nämnde den här, att hos oss har vi ju liksom en klar gränsdragning mellan förbund. Man ska inte jaga varandras medlemmar. Det finns så att säga i Sydeuropa eller andra delar av Europa en helt annan kultur och så. Och där måste interaktionen, utbildningen och lärandet sinsemellan oss faktiskt bli bättre. Men en sak jag måste ta tillfället i akt och säga är ju också, det sker ju också en maktkamp. Och maktkampen som jag tror att vi i svensk fackföreningsrörelse inte riktigt har pratat om, det är ju nämligen att vi börjar ju faktiskt vara de som stretar emot någonting som egentligen andra kallar för Förenta Europeiska Staterna. Alltså att EU blir någonting annat än vad vi skrev på under början av 90-talet, att EU skulle vara, alltså en samverkansunion, utan snarare att det här blir mer än Förenta Staterna. Och där kallar man, det är ju allt från EMU, alltså det vill säga valuta etc. Och där har man också, tror jag, en inbyggd kamp, eller jag ser att det är en inbyggd kamp från Europafacket och våra då respektive nationella huvudorganisationer. Och givet oss i LO så är det ju då 14 förbund som faktiskt äger LO. Här tänker Europafacket lite annorlunda. De tänker top down istället för bottom up. Och där tror jag att vi behöver mötas någonstans. Jag vet inte om det är svar på din fråga, Jonas, men jag tror att lyssnarna och alla förstår nog att vi behöver inte bara liksom skälla på någon. Vi måste också förklara varför vi tycker att våra modeller är värda att försvara.
Det tycker jag var jättebra svar på din fråga faktiskt.
Tack.
Ja, men det är fantastiskt. Gött kött. Men jag tänker, Christer, har du någonting mer att tillägga nu, va?
Nej, jag skulle bara säga en enda sak egentligen som jag skulle vilja göra er uppmärksamma på. Det är ju vad som händer i USA efter Trump. Under Trump så har ju egentligen amerikansk fackföreningsrörelse, många av politiker, de tittar på det stora landet i väst, de tittar på det som en demokrati, de tittar på det som någonting som är en framgångsmodell. Och då måste jag bara säga så här, att om man tittar på det fackligt och vilka fackliga mänskliga rättigheter, alltså fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter, för det finns ett FN-organ som heter ILO, International Labour Organization, och det är ett trepartsorgan mellan fack, arbetsgivare och stater. Och USA har, av de 8 kärnkonventionerna som finns, har de ratificerat 2, och det är typ förbud mot barnarbete och slavarbete. Men de absolut viktigaste grundläggande rättigheterna för människor i arbetslivet är rätten att få organisera sin fackförening och rätten att få förhandla och teckna kollektivavtal. Och det gör just nu amerikansk fackföreningsrörelse en otroligt stort arbete kring att, istället för att, som de gjorde vi när Obama tog över, vänta och se, så går de liksom stronger, faster in i någonting som kallas för PRO Act. Och PRO Act egentligen är att försöka få USA att ratificera någonting som vi idag i Sverige tar för givet. Rätten att få faktiskt vara medlem och kunna vara medlem i en fackförening och kunna teckna kollektivavtal. Och jag tror inte att vi ska lära av USA, men jag tror att vi ska lägga lite kraft på att faktiskt supporta dem. Och framförallt utifrån de multinationella företag som ser USA som inte bara en marknad utan också kanske en hubb för en hel del av sin verksamhet. Så det är väl lite grann en del som jag ville pitcha in i det här, möjligheten att prata på A-radio.
Det är fantastiskt. Det känns ju som att vi får bjuda in dig fler gånger för att liksom verkligen gräva ner oss på djupet om hur det ser ut i andra länder internationellt och vad just Sverige har gjort för att Sveriges roll i det hela som fackförening.
Ja, men vad kul. Jag trodde nästan att det här var första och sista gången.
Så att, du är välkommen tillbaka.
Gnälldialekt från Arboga på gränsen till Örebro. Så att...
Ja, det är inte lätt. Men tusen tack för att du ville medverka under dagens program, Christer.
Ja, men tack själva. Tack själva.
Ja, du får det riktigt gött och så... kommer vi att göra så nu.
Tack så mycket, ja. Jonas, för att du medverkar också. Det var skitkul att ha er båda här.
Tack själva.
Tusen
och tack till Christer också för att du var med. Jag kan inte säga tack till Marcus för han är redan borta, men jag säger tack. Jag brukar posta honom och säga tack, tänker jag.
Yes. Och reprisen av detta program går på torsdag klockan 16.30 till 18. Och nästa gång som vi kör i radion är den 20 mars, om exakt en månad.
Det stämmer bra.
Vad ska vi prata om då?
Det får vi se. Vi håller på att få dit en väldigt intressant gäst om allt går i lås.
Yes.
Så information kommer på Facebook.
Yes. Då får ni ha en fortsatt trevlig lördags eftermiddag. Så hörs vi. Ha det gott. Hej då.
Ha det gott.